There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Klocksnack med Denko Bärs.
Härligt.
Härligt. Idag ska vi prata auktioner. Vi ska prata auktioner med de som kanske är bland de bästa på auktioner. Kaplans auktioner. Och med oss i studion så har vi Georgios Batsilas som är klockchef.
Ja, yep, det stämmer.
Och Sanna Gränesjö som jobbar med klockor på Kaplans.
Precis.
Har du också någon sån här fancy titel?
Nej, klockvärderare.
Klockvärderare, ja. Men det är en fancy titel.
Eller specialist kan man säga också.
Specialist.
Och så är vi här också, Bars.
Ja, vad har du för titel?
Jag är bara Denken.
Jag är bara specialist också.
Du är bara specialist. Det är ganska bra. Bars kan allt, jag kan inget. Men det är väl lika bra att vi sparkar igång. Välkomna Georgios och Sanna och alla ni som lyssnar.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ska vi börja med, och Georgios, dig känner ju de flesta, eller många. De flesta klockintresserade har ju någon gång stött på Georgios Batsilas från Kaplans. Men vi kan väl ändå ge en liten så här snabb brief-presentation av dig. Vem är du?
Precis. Jag är Georgios Batsilas. Jag har varit på Kaplans sedan 2008 och varit en del av klockvärderingen. Och 2016 så blev jag chef för klockvärderingen och Sanna får berätta sin historia sen såklart. Men hon har varit med längre än vad jag har och hon var också en väldigt viktig del i den gruppen som vi startade då tillsammans och med några andra kollegor som fortfarande är kvar hos, bland annat Christian Blomberg och Mikael Norberg och Thomas Kärinen som är gruppen idag som den ser ut. Sen har det varit lite andra som har kommit och gått under de här åren. Så det är väl det jag kan säga lite kort om mig. Sådär.
Och Sanna?
Sanna då har varit, på Kaplans är jag i princip en inventarie numera. Jag gjorde min första sommar 2005. Men jag började på visningen och det var egentligen där som mitt klockintresse startade. Jag tyckte ganska snabbt att klockauktionerna var det som var roligast och tog tillfälle att lära mig så mycket jag kunde. Sen jobbade jag på visningen fram och tillbaka, blandade deltid och heltid medan jag gjorde lite annat. Och 2013 så började jag på klockvärderingen. Började med en hel del administrativt och har sedan haft chansen att lära mig väldigt mycket på plats.
Men då har du också jobbat med de andra delarna inom Kaplans?
Absolut, jag har testat på det mesta. Jag har varit mycket på visningen framförallt. Men jag har testat på nästan alla avdelningar. Jag har varit en sväng i butiken och en sväng i kundtjänst och har ganska bra övergripande blick över företaget.
Ditt klockintresse då? Hur berätta om det? Kommer du från en sån här urmakarfamilj? Jag har vuxit upp i ett jökur, höll jag på att säga.
Absolut inte. Som sagt, jag gjorde min första sommar på Kaplans 25. Hade ingen koll på varken klockor eller smycken. Utan fick en rekommendation ändå att komma och jobba lite extra. Och det var där jag upptäckte klockor verkligen. Så att det är tack vare Kaplans och alla de som har jobbat på klockvärderingen genom året som har byggt upp mitt intresse.
Är det så att man, om man jobbar med klockor på det sättet, kommer in liksom utan ett klockintresse och sen börjar bygga upp det, blir man, är det liksom, känner du dig indoktrinerad av arbetsplatsen?
Ja, men det är jag nog. Absolut. Jag har nog påverkats extremt mycket. Jag har varit där så otroligt länge. Så det har väl blivit.
Vad gillar du för klockor?
Väldigt varierande. Jag har varit väldigt mycket vintage. I princip bara herrur har varit det jag har tittat på. Sen senaste åren har min smak blivit bredare och bredare. Och nu tycker jag om nästan allt. Lite för bred smak nu. Nu tycker jag om allt från pyttesmå damur till... Just nu gillar jag väldigt mycket 80-90-tal. 80-tals Tag Heuer tycker jag är jätteroliga just nu. Ja, så att det är väldigt bred smak.
Ska vi, när vi ändå liksom pratar om våra klockintressen, ska vi köra så här liten vad vi är på oss idag?
Ja.
För klockor. Vad har du, Sanna, vad har du på dig för?
Jag har på mig en Certina DS2 från 1972 tror jag. Röd urtavla eftersom att vi närmar oss jul.
Mm. Väldigt julig, snygg.
Den var superfin.
Tackar.
Riktigt cool. Mm.
Den ser, nu ser jag den bara på avstånd tvärs över bordet, men den ser väldigt fint skick ut.
Mm. Den är en ganska nyinkommen favorit.
Ja.
Mm.
Kul, grattis.
Tackar.
Georgios?
Ja, vad har jag på mig? Ni kan se det.
Ja, 1675.
1675, Rolex GMT, min trotjänare. Sen 12 år tillbaks. Med plexiglas och målad tavla. Jubileelänk. Mm. Från 1978.
Mm. 70-talet. Skulle du föredra den framför en modern?
Alltså, jag kan verkligen säga det. För jag hade en modern fram tills för en månad sedan.
Ah!
Som jag hann ha i ungefär ett år.
Ja, den hade
och,
ja.
Den...
Varför? Det här jätte... Jag står ju väldigt mycket på din sida där i smak. Men vad var det som fick dig att välja den gamla för den nya?
Det här har med mig att göra och inte med någon annan. Liksom. Men jag, den är otroligt vacker. Jag såg den första gången när den visades på Baselmässan 2018. Så jag hängde liksom på låset när de visade upp den. Då hade de ju visat den 2 dagar innan. På hemsidan, som det såg ju bra ut på bild och sen fick jag se den på riktigt. Och det var bara så här, äntligen har de gjort en snygg klocka igen. För att jag var inte så där jätteförtjust i de nya sportrollarna liksom innan. Så då beställde jag den och fick den, ja, det var för ett år sedan lite drygt då. Fick vänta ett tag. Och sen så fann jag liksom aldrig, jag tyckte den var skön att ha på handleden. Var lite för stor, lite för tung, fast det upplevdes egentligen. Men det vänjer man sig vid, men... Den gav mig liksom inte samma känsla som den gamla gör. Det tog ett tag innan jag insåg det. Sen så tycker jag, i och med att den aldrig kommer förändras, i och med att det är keramisk ring och en tavla, som alla moderna tavlor nu har ju liksom galvaniserade material i sig, som i princip aldrig kommer ändras någonsin, oavsett vad man gör med dem. Det spelar liksom ingen roll. Det tycker inte jag är lika charmigt. För du har inte liksom de här levande materialen som de gamla har. Som ni såg på min ring så för 12 år sedan så var det mycket skarpare färger än vad det är idag. Och det är liksom någonting som sker med användandet. Jag badar med den, jag har den på min semester. Den är liksom out on the elements. Mm. Och den nya kommer bara bli repig och kanske stretchy i länken. Allt annat kommer se exakt likadant ut. Och det är liksom,
den nya kommer bara se sliten ut.
Den kommer se sliten ut. Och det är någonting som för mig liksom, plus att de ändå kostar ganska mycket. Liksom. Jag tycker fortfarande de här vintage-klockorna är värda för lite egentligen. Med tanke på att de inte kommer göras något mer så är jag förvånad egentligen att de inte är värda mer. Men det är väl så. Det nya är, det är samma sak med bilar. Men alla vill ha det senaste. Liksom. För det finns ju någon form av grej av det också som folk uppskattar. Så här, för mig kan jag svårt att tänka mig att jag kommer köpa något nytt igen, men man ska aldrig säga aldrig.
Det är väl som Barney Stinson brukar säga, new is always better.
Jag håller inte med. I vissa fall så är absolut, men i det här fallet. Men det här kan ju komma att ändras. Det är så här jag känner nu. Och den där klockan kände jag att den gav mig ingenting. Utan den här gamla gör det. Och därför så gjorde jag mig av med den.
Mm. Sanna, vad är din take på Rolex? Som har varit med. Du har ändå sett, du har gjort med ett tag på Kaplan och sett prisutvecklingen och sett hysterin komma smygande.
Ja.
Gillar du Rolex?
Jag gillar absolut Rolex. Och någon gång ska jag väl ha en Rolex också. Jag är väl typ den enda på avdelningen som inte har en.
Vet du, det är ändå ganska... Jag är förmodligen... Då är du och jag de två i det här rummet som inte har Rolex-klockor. Någon av oss.
Nej, men jag är väl lite grann som Jörgis. Jag gillar ju också de äldre. Det är någonting charmigare med det här. Man kan se materialen förändras. Och de är också, som jag tycker, liksom nättare och skönare på handleden. Och enklare än... Det finns jättemycket fint med de nya som kommer, men det är en annan charm med de äldre Rolex-klockorna.
Mm. Finns det också lite inbyggt en annat signalvärde i en gammal klocka jämfört med en ny? Alltså jag tänker det här, de nya kanske skriker lite mera, är lite mera blingigt och sticker ut. Och de gamla är lite mera diskreta men ändå har sin klass där på något sätt.
Absolut.
Så tänker jag.
Ja, jag tog inte med det. Det är många saker som, när jag tog det beslutet, så är det många saker som jag tänkt på. Bland annat det som du just sa faktiskt. Mm. Det representerade inte riktigt mig som jag kände att jag är. Och då är det liksom det här äldre som är... Jag gillar det här. De här rastligare länkarna också, vi nämnde inte det. Mm. Att färger och saker kan ändras och har ändrats. Det finns en jättestor charm där som jag uppskattar. Det är helheten egentligen. Men också vad det representerar. Mm. Det är väldigt få som kommenterar min 1675. Det var väldigt många som kommenterade min nya Pepsi.
Just det.
Och någon kanske tycker det är jättekul. Jag gjorde inte det.
Mm. Nej, men det är precis. Och att det har olika signaler betyder inte att det är dåliga signaler.
Nej,
det är att man
inte
identifierar sig med kanske det eller det andra.
Mm. Så det är en högst personlig liksom grej då. Jag har verkligen ingenting emot. Säljs det inga nya klockor blir det inga gamla klockor. Så att det är, jag tycker ändå det är en väldigt bra och snygg klocka och väldigt lyckad. Mm. Och alla de som får möjlighet att köpa en sån ska verkligen vara glada för den. Det, är liksom, det passade inte riktigt in på mig just nu.
Mm. Fredrik, vad bär du?
Ja, men jag är också i det gamla träsket. Så jag har en gammal Submariner med referens 5513. Men min är ytterligare 10 år äldre. Min är från 60-talet. Ännu rastligare. Jag ska inte säga ännu mer patinerad, men det kanske är, jag vet inte. Ja, och lite av samma anledning. Jag gillar också de äldre. Och både känslan har de på och kanske också signalen att... Men det här
gammal
lite,
äldst.
Ja, precis. Gammal gubbe, gammal klocka. Sådär. Ja.
Det är så öppet mål för mig.
Jag kände det.
Det är liksom upplagt för våra. Men det är lite för enkelt. Så jag avstår från alla ålderskommentarer. Även om du är så pass gammal att man skulle kunna skämta om det länge. Så jag vet inte det. Istället så väljer jag att berätta vad jag har på mig.
Vad trevligt. Ja.
En Omega Polaris från 88. Jubileumsmodell för Calgary OS.
Oh.
I stål och guld.
Mm. Eller i stål och guld.
Ja, det är till stål och guld. Mm. Med insprängt guld i boetten.
Ja, precis.
Lite häftig teknologi där. Som var det då i alla fall.
Faktiskt. Just att man faktiskt bankade in guldet eller sprängde in det eller vad man gjorde. Jag ville gärna se framför mig att det var någon sorts schweizisk urmakargnom som satt med en liten hammare och knackade in det. Men det var väl inte så det gick till, kanske. Däremot så tror jag mig veta, eller så killar sig jag bara som vanligt, att man slutade göra Polaris-modellen just för att det var hål i huvudet rent så här företagsekonomiskt att göra en sån modell. Därför att det var liksom, gick inte att få någon smart ekonomi. Men det som är kul med den här, just den här, det är att den faktiskt är, det är så här kul samlarex, för den är komplett. Så att jag har box och papper och alltihopa. Till och med ett brev från någon försäljningschef på Omega som berättar liksom hur kul det var att jag... eller den som då köpte klockan 88 valde just den här modellen, att den bara finns ett visst antal X och så.
Har du lärt dig att ställa in den?
Nej. Den är ju liksom
jättekomplicerad.
Ja, jag förstår ingenting på den här klockan. Men det gör inget, för att jag kan se klockan, tiden har jag ändå i mobilen.
Ja, så men tiden visar, jag tänker på de digitala fönstren där, som är lite knepiga.
Ja, det är en massa digitala fönster, en massa knappar, och jag fattar absolut ingenting.
Men det är okej,
okay, jag kan leva med det.
Men det är
gör mig ingenting. Ska vi liksom trycka oss vidare genom dagens topics? Vi ska ju prata om tre saker faktiskt. Vi ska ju prata dels om, ska vi sammanfatta auktionsåret 2022. Vi ska prata damer faktiskt. Mm. För det pratar vi lite för lite om. Och sen så ska vi göra lite trendspaning för 2023.
Perfekt.
Ska vi bara kasta oss rakt in i...
Jag tycker det. Auktionsåret 2022.
Ja.
Vi börjar där. Ja.
Hjördes och Sanna, hur har auktionsåret 2022 varit?
Nej, men för oss på Kaplan, så vi har väl haft ett fantastiskt år tycker jag. Vi har haft två klockkvaliteter som har varit våra bästa någonsin. Med otroligt intressanta klockor. Och även våra månadsauktioner däremellan har gått väldigt bra. Så det har varit ett jätteroligt år. Vi har jobbat hårt och fått bra resultat därefter.
Hur, när du säger att det är de bästa någonsin, hur bedömer man eller hur värderar man om en auktion är bra eller dålig? Är det antal sålda, alternativt osålda klockor, eller total försäljningssumma, eller antal objekt, eller vad är det?
Vi ser det ju på flera sätt. Mm. Självklart så tittar man ju på pengarna. Vad är slutsumman? Och det är ju något som är väldigt tydligt och konkret. Men något som vi tittar på i gruppen är också, vad tycker vi är den bästa som vi har presenterat? Vad har vi på auktionen? Vad har vi för föremål? Och nu har vi verkligen haft intressanta objekt som har tilltalat en stor marknad. Och på så sätt så tycker vi också att det har verkligen varit våra bästa auktioner. Så att inte bara pengamässigt, utan också att de objekten vi har haft med har hållit en bra internationell nivå.
Mm. Häftigt. Märker ni att ni har mycket internationella budgivare eller köpare, eller alltså att ni har uppmärksamhet från utlandet?
Det har vi absolut. Det är väl där vi också jobbar med att bli ännu starkare och vill nå ut ännu mer. Men framförallt på klockkvaliteten så ser vi ju att det är ett stort intresse även utifrån världen.
Mm.
Finns det någon geografisk, kan man tratta in det? Är det europeer eller är det amerikaner?
Ja, men det är väl både och där. Vi har Europa, vi har USA, det är en del i Asien, det finns överallt. Vi har nere i Australien också. Så det
är lättare att säga vad vi inte har.
Eller hur?
Afrika, Indien.
Mm.
Ja.
Mm. Häftigt.
Skulle vi kunna jobba lite bättre marknadsföringsmässigt.
Ja.
Men det som Sanna sa, vi skulle kunna bli ännu bättre på internationella, just den biten, så önskar vi få ännu mer. För jag tycker, precis som Sanna sa, att det som präglar just det här året och framförallt klockkvaliteten är just att vi har haft så flera klockor än vad vi brukar ha som är på väldigt hög internationell nivå. Och då behöver vi ha också vi tycker att intresset har varit otroligt bra. Vi har byggt upp det under många klockkvaliteter innan, så inte så att de innan har varit dåliga liksom, utan de har också varit väldigt bra. Så att vi har hela tiden förfinat hur vi sorterar ut de klockorna, men också kämpat på hur vi får in dem. Och det är också behöver kämpas för hur vi ska kunna nå ut ännu bredare internationellt. Alla de här grejerna går ihop liksom.
Är det ett mål för er att jobba mer internationellt och få nå liksom en internationell marknad, eller är Sverige liksom Skandinavien huvudmarknad, eller hur tänker ni där liksom framåt?
Jag tänker att jag vill komma närmare de internationella auktionshusen. Jag tittar inte så mycket. Jag tittar självklart och följer alla de svenska, för nu är alla svenska auktionshus inne på klockor. Så konkurrensen är ju tuffare än någonsin, skulle jag säga. Men mitt mål är att kunna kriga med de allra bästa. Det finns ingenting annat. Jag vet inte liksom vad något annat som ska driva det här framåt. Det är ju att se på dem som är de största och kunna vara lika bra som dem.
Mm. Mm. Man tittar på era två stora auktioner, för ni har ju en på våren och en på hösten. Så har de ju ägt rum i två helt olika marknader. Vad är era tankar om det, Sanna?
Ja, det är verkligen två helt olika. I maj var vi ju någonstans mitt uppe i hypen, på väg neråt någonstans. Och då var det ju mycket av de här som vi kallar moderna klassiker, som gick väldigt bra fortfarande. De här nya Sport Rolex och AP och nya Pateker och så. Medan vi känner att det har ju lugnat sig nu under hösten. Och vi hade ju istället också en aktion som var, vi hade mycket bra vintage. Och det gjorde att det varit ett bra resultat på det. Men det har varit en intressant höst, och det har ju varit frågetecken att hur ska det gå och hur, liksom, vad har vi köparna där ute? Men det syns ju både hos oss och internationellt att den marknaden finns ju fortfarande. Men det är väl just de här nyare som har lugnat ner sig.
Det kräver väl en hel del fingertoppskänsla när ni tar in objekt för att kunna både läsa av marknaden och få rätt förväntningar hos säljare och attrahera rätt köp. Alltså, just när det blir så stora kast i hur marknaden ser ut också.
Absolut, och det är det som har varit svårt, för vi jobbar ju med de här aktionerna halvårsvis. Så att den här aktionen i november, de klockorna började vi ju ta in i april. Så då var vi ju fortfarande mitt i det här. Så att, det är där som det är knepigt att sätta priser och som faktiskt ska bli rätt när aktionen är ett halvår fram.
Mm. Märker ni, nu har det ju varit ganska tydlig gräns tycker jag i alla fall, i att det var... Alla var ganska, trots oroligheter i världen, så var folk ändå ganska positiva framåt sommaren. Sådär. Sen efter sommaren så vart alla tvärtom. Märker ni att ni får in mer klockor till exempel? Och sådär? Kommer folk, vill folk bli av med saker för att tjäna lite pengar? För att ha råd med elräkningen, rent uttryckt.
Jag tycker inte vi har märkt av det än. Viktigt.
Jag skulle säga, nej, jag håller med. Jag håller med Sanna. Det som är viktigt i det du sa, så är det ju att om det skulle vara så att vi får in fler klockor, så ska de ju säljas också. Mm. För att det ska kunna bli något. För det är ingen förtjänst, eller hjälper inte någon genom att bara få in klockor och inte få en såld. Så att det behöver finnas från båda sidor. Det behöver vara en jämn inlämning och en jämn försäljning. Mm. För att det ska, och det upplever jag och vi, att vi har haft hela det här året. Det som har skett, det är ju regleringen liksom. Det har gått fort från det som Sanna nämnde här med auktionen i maj och auktionen i november. Så har, men det är ju det där du sa, Berns, där med fingertoppkänsla. Det är verkligen det man behöver ha för att kunna sätta rätt priser och kunna förutse så gott det går. För att ha rätt objekt och rätt prissättning. Det är det som är liksom den svåra delen i det här. En av de svåra delarna i det. Och det tycker jag vi har lyckats väldigt, väldigt bra med det här året.
Mm. Just kommunikation, tänker jag, med kunden där.
Att, ja, det handlar ju om det. Det handlar om kommunikationen i gruppen. Det handlar om hur vi samarbetar tillsammans. Hur vi gör värderingarna. Att alla är med på det. Att vi hjälps åt. Men också att vi kan styra med säljarna. Men också med köparna. Det är mycket frågor under visningen. När auktionen är upplagd på hemsidan. Som folk vill få svar på. Och bemöta alla de svaren på rätt sätt och korrekt sätt. Att de ska känna sig trygga och förstå vad det är för någonting de vill lägga bud på. Men också, först och främst, att få in dem. Mm. Och övertyga säljarna att det här är, tror vi på, det här är bra. Det kommer gå bra. Liksom att bygga det förtroendet, det är nästan det svåraste. För utan en inlämning så kan vi inte sälja något.
Nej, såklart. Så är det ju. Såklart.
Finns det några trender eller sådär som ni har sett under året? Som har gått, tänker liksom på vad... PVD-ade klockor har gått oväntat bra, exempelvis. Eller något sånt. Finns det någon, har ni sett, om jag skulle göra en trendspaning bakåt?
Det är väl, alltså den stora trenden har väl varit Cartier. De har ju fortsatt att bara växa och växa. Det tycker jag både på dam- och herrsidan, så är det ju ett märke som har liksom vuxit explosionsartat, som vi kan se. Annars så, nej, det är... Bra grejer, att det är bra skick det handlar om. Det är det som har varit fortsatt. Det är nog där som det är den starkaste trenden.
Är inte det också lite klassiskt när en marknad viker, oavsett vilken bransch det är, så det som fortfarande kan stå starkt, det är det som har kvalitet. När en marknad är som hetast, då springer alla nästan lite blint. Ofta åt samma håll, och då spelar inte kvalitet lika mycket roll. Då är det kanske mer att man ska bara få tag i ett objekt, men just nu när det är lite mer kärvt på något sätt, då är det kvalitetsobjekten som fortfarande kan kan bära rätt pris då.
Ett bra exempel på det är ju när Hoyer gjorde sitt genomslag, kan man säga, på vintage Hoyer där 13, 14, 15. Och där så var det liksom, priserna var ju referensbaserade, inte skickbaserade. Och sen kom det i kapp och då var de ju inte värda lika mycket, de som var i sämre skick. Det var en väldigt stor skillnad. Men fram tills dess så såldes allting för jättehöga priser procentuellt sett än vad det bara hade varit precis innan. Mm. Så att säga. Det är ett bra exempel på det, att där började folk se liksom att okej, den här tavlan är ju så, den här boetten är ju så. Innan så kollade man bara på referensen. Liksom, att
det var en... Just det där hojersprånget i min Nemesis.
Men de är fortfarande, bra hojer är ju fortfarande värda mycket pengar.
Ja.
Och det håller ju i sig, medans lite sämre, och det gäller ju nästan alla märken. Men just hojer gjorde ju en väldigt sån stor liksom, vad ska man säga, det exploderade ungefär som med Cartier. Fast där är det lite annorlunda, skulle jag säga. Det är inte lika viktigt med på det här, på samma sätt. För de Cartierna är ju lite nyare Cartier generellt sett än vad hojerna är då.
Just hojer, det jag reagerade på med hojer, det var väl att det gick så otroligt fort.
Ja, det gick,
för det gick verkligen från
ett år till ett annat.
Ja, så det var bara ens ett år.
Ja, men precis, månader var det i princip som det bara slog. Det var ju alla auktionshus som gjorde samma sak samtidigt, kan man säga. Och det ena liksom sköt upp det andra, så höll det på så.
För jag är ju lite bitter kring just hojer. För jag flippade ju två stycken hojers ur min samling.
Precis innan.
Precis innan, på hösten, innan de här riktiga liksom supernoteringarna kom.
Mm.
Ja, det var lite lustigt.
Mm.
Jag tror att, ja, det var kul.
För köparen var det kul.
För köparen var det kul. Ja. Men jag var också nöjd, för jag åkte ju med lite grann.
Ah, okej, du fick inte pika, men du slapp den värsta botten där.
Ja, men jag köpte nog in liksom på den, men det här var ju så länge sedan. Alltså, det var, ni vet när...
Det var nästan 10 år nu.
Ja, men, nästan, men för för det var ju en helt annan marknad för 10 år sedan.
Ja, verkligen.
Det var ju liksom... En Rolex kostade 5 000. Kanske inte var. Men det var ju en helt annan marknad. Det var inte alls de här hysteriska prisbilderna. Och en Hoyer kronograf, en vanlig sån här... Det var inte, alltså runt 10 000. Så.
Mm, ja, 10-20 kanske. Om det ja, var,
alltså jag tror inte ens 20 var något svårt.
Nej, men typ en Carrera eller
ja,
en Stadtavla. Liksom,
och sen helt plötsligt så var det 100. Mm. Det var väl det som var liksom den här tokrusningen.
Precis.
Och sen backade det tillbaks ganska snabbt också.
Ja, det var ju mer på de slitna som inte var liksom riktigt fina ex som backade ganska mycket.
Kan man dra paralleller till, ja men där hade vi en hojer, en period där det var, auktionshusen gick väl och, vi sa det, en stor hojerauktion, jag kommer inte ihåg vilket av de här stora auktionshusen som hade det, som var lite grann startskottet på hela den här bubblan, kan man kalla det.
Hojerbubblan.
Hojerbubblan, ja, härvan. Och vi har ju haft en liknande situation, inte marknaden, men vi har haft väldigt mycket Royal Oak-auktioner här under våren, med anledning av 50-årsjubileum och så vidare.
Och där... Speedmaster-auktioner har vi också haft.
Ja, just det. Speedmaster har funnits. Precis, den hade väl också lite samma effekt. Att
toppade
upp och punkade
lite,
ner
lite grann. Lite grann.
Och är det någonting vi kan förvänta oss av Royal Oak nu?
Det är en bra fråga. Det har jag ingen svar på. Men det finns ju ganska många klockor ute. Och de har gjort en hel del. Liksom. Och det regleras ju lite grann. Liksom. Men det är också där med skick och dokumentation. Och sen när vi pratar... Jag menar, Royal Oak kommer 72, så... Det är inte jättelänge sedan egentligen, om man ser till exempel Hoyer som har sin historia från 60- och 70-talet.
Mm.
Men just de Royal Oaken från 70-talet, de ser vi ganska sällan, utan det är ju mer 80-, 90- och kanske 2000-talet. Och fortfarande ganska nya klockor som vi inte vet hur många det finns av. Men jag tror fortfarande de kommer ligga på en hög nivå. Men i vår såg vi ju de kanske pika tillsammans med många andra märken som Patek och Rolex också. Mm. Så det har väl stabiliserats lite, men det är fortfarande höga priser. Och det beror ju på vad man jämför med.
Just det. Precis.
Apropå temaktioner, Tudor Black Bay, det lär ju vara en modell som man kommer kunna köra temaktioner på om för den här 10 år.
Hur många har de gjort?
Ja, det måste ju vara hundratals.
Modeller alltså.
Modeller. Varianter.
Varianter, ja. Mm.
Eller?
Ja.
Du såg så här bärs och skeptisk.
Det här är också din gamla käppel.
Ja, men jag måste ibland recycla lite sådana gamla...
Jag håller med dig där. Men jag tycker också att Tudor har gjort... är faktiskt ett väldigt, väldigt trevligt Absolut. Märke just nu med både hur de designar dem och också prissättningen och vad man får. Verkligen. Ingenting jag är intresserad mig för att köpa till mig själv, men jag kan se det som ett otroligt bra liksom.
Ja, absolut. Jag helt med dig. Jag tycker Black Bay har, det är ju en modell som har utvecklats från att vara
precis.
Stora Precis. Klockor i väldigt många olika färger till att vara en liksom fullödd modellserie med något för alla.
Verkligen.
Och riktigt, några modeller är riktigt, riktigt bra.
Mm.
Så att, nej men absolut, tumme upp.
Mm. Verkligen.
Men om vi ska titta på liksom lite så här konkreta höjdpunkter under 2022. Om ni skulle välja ut några klockor som gått på auktion 2022 och ser.
Men jag kan väl börja med damer då.
Ja.
För det hade vi nu på klockkvaliteten här i november. Hade vi en Cartier Panthère som gick otroligt bra. Det var fantastiskt trevlig klocka. Helguld med en väldigt speciell diamantsättning på den. Och det var ju lite av en raket på auktionen. Och jag tror att det kan ha varit den klockan som hade flest individuella budgivare.
Mm.
Det var väldigt många som var intresserade av den. Så det var en jätterolig klocka att se att den gick så bra. Jag tror att den börjar någonstans runt 39-40 någonting.
Ja,
och slutade väl på, den klubbades för 165.
Ja.
Så det var lite budkrig där. Det var jätteroligt.
Mm. Häftigt. Mm. Joris, har du något?
Ja, det finns ju många. Vi hade ju, senast nu hade vi ju två på Newman Daytona som jag tycker var jättekul. Men vi hade också en historisk klocka som jag tycker var en bland den roligaste vi någonsin har sålt faktiskt på Kaplan. Så det var ju den här Pateken 1504-referensen som var då det i stål. Det exemplaret som är det femte som någonsin säljs på en auktion. Någonsin alltså i världen. Och det tyckte jag var otroligt kul att få in. Och den fick jag också kämpa väldigt hårt för att få in också under lång tid med den säljaren. Så det kändes extra bra.
Den gick ju också väldigt bra.
Den gick bra. Jag tror det var 1,280,000 klubb, kan det stämma?
1,120,000
Och just på 280-250.
Ja, precis. Det var ju det. Och det var ju ett försiktigt. Det var ju så att den här tavlan var inte det bästa skicket. Det var ju ganska dålig faktiskt. Men där är det ju en sån klocka som faktiskt tål att renoveras upp. Annars brukar vi inte rekommendera det. Men det är, den var ganska dålig. Så att där kan en, till exempel en Patek, alltså fabriksrenoverad ur tavla ändå bidrar med väldigt mycket för att den är så pass historisk. Och
påverkar en sån fabriksrenovering, om man, givet att man gör det hos fabriken och tillverkaren själv, hur påverkar det värdet någonting?
Jag tror att det i det här fallet skulle vara positivt. Om man nu hade gjort om man nu vet om historiken bakom, så är det liksom, ja, men det är som när man har tagit en historisk bil som är gammal och som har slitits ganska mycket och kanske inte går att köra med. Då får man ju renovera den. Liksom. Men om då det här är en Porsche och det är Porsche-museet som gör den renoveringen med originalritningar med på det bästa sättet som går att göra, så blir det en kvalitetsstämpel på den här bilen. Att den är i princip som ny fast den är renoverad. Och det tror jag ändå den som kommer uppleva den här bilen ändå kommer uppskatta. Lite grann samma sak, även fast det här är inte en bil. Så är det så att ska du leva med den här ganska tilltufsade urtavlan på en så häftig modell, då kan den lika gärna renoveras liksom. Och det tror jag ändå i det här fallet skulle hjälpa den faktiskt lite grann.
Och det här är nog första gången du har rekommenderat en renovering någonsin.
Verkligen, det vill vara tydlig med att generellt sett så är inte det något som man vill.
Nej, jag tänkte det. Vi har ju spelat in podd några år och jag håller med dig, Sanna. Det är faktiskt, jag tror aldrig hört dig rekommendera.
Men man måste kunna tänka om lite grann också, se hur saker och ting är. Det här är min take, vill jag också lägga till. Och jag tror många håller med mig, för jag har pratat med många liksom, kunniga samlare som håller med mig i det fallet. Det är som det är lite grann, och då tar man ett steg därifrån. Och så gör man det så bra man kan. Och då finns det här alternativet. Jag tycker jag hade gjort det, och jag tror den som har köpt det kommer göra det också.
Mm. Vad tycker du, Bärs? För du är ändå vintage-gubbe. Mm.
Jag är gubbe, precis. Jag håller med. Jag tror också att den klockan skulle lyftas med renoverad tavla, men då från Patek själva, eller om det finns då en utbytestavla från Patek. Jag tänker att om man inte vill att någon hemmafixare ska göra det, utan man vill att det ska ske liksom på hos Patek själva, så att den görs av rätt folk och så vidare. Att det blir även om resultatet skulle bli exakt detsamma, nu försöker jag tänka vad jag känner egentligen, även om resultatet skulle bli exakt detsamma, så skulle det kännas mer rätt än om den är, det skulle nästan kännas som man hade fuskat annars, fast det är...
Ja, men precis, ja, det var det jag var tydlig med också, ja, med att man har historiken, alltså den, historiken att vi har sålt den som den är, och att den sen har dokumentation från Patek när den är renoverad. Det går ihop liksom, och det är tydligt att det är det som har hänt. Så att det är inte så att, precis som du sa, inte att man gör det här och sen låtsas om att den har varit så här hela tiden. Det är det du säger, ja. Jag håller med.
Jag gillar den klockan. Jag har fortfarande bilder i min telefon på den.
Så. Du pratade om den jättemycket.
Ja, just det. Ja. Ja, men vi pratade ihop oss lite innan om den. Och liksom, jag fick läsa på om den och sånt där. Och då det är lätt att man fastnar för en viss referens. Så.
Behövde du?
Om jag behövde, nej, jag budade inte. Herregud. Det var precis under den här 1,2 miljoner stycken. Ja, exakt. Föll på mållinjen, Julia.
Nej, upp till 800 hinner man med. Liksom. Sen så bara stopp.
Ja, kul. Det är ju häftiga summor. 1 miljon kronor för en klocka. Det är häftigt, faktiskt. Oavsett klocka, tycker jag. Har vi något annat då? Det var två jättebra exempel.
Ja,
på bra...
men precis. Det finns ju många exempel. Nu var de här alla från den senaste. Nu tog ingenting från Maya-konen. Där hade vi också väldigt mycket. Men det var precis som Sanna nämnde innan, med mycket nyare klockor där. Det var en hel del vintage också. Men vi tyckte att det var det som gällde då också. Det var liksom mer på tapeten då. Och priserna var väldigt, väldigt höga. Så det kändes ändå rätt när vi hade den auktionen, att vi hade med de här klockorna. Som var liksom mycket upphåsade prismässigt. Så där är det lite svårare att välja, eftersom det ser lite annorlunda ut nu.
Men om vi vänder på frågeställningen lite och säger så här. Utifrån ett strikt personligt perspektiv.
Där har ju både jag och Sanna varsin. Och jag ska låta Sanna ta sin. För vi snackade ihop oss lite grann innan. Hon hade en favorit och Johanna. Du får säga Sanna.
Allt oaktat. Liksom.
Det här är bra.
Ekonomiskt och så. Ni har ett obegränsat limit att ha en klocka för. Vad skulle ni valt ur någon valfri auktion under året? Sanna.
Ja, jag har ju en favorit och det var ju också lite av en raket där i våras. Hade vi en Datejust stålvit guld 82 tror jag, men med träurtavla.
Just den.
Den är en sån klocka som lever kvar hos mig. Tyckte jag var fantastiskt rolig.
Jag tyckte den trätavlan var väl bevarad också. Jättefin var den.
Ja, och det var ju en sån klocka. Alltså, vad sätter man för pris på den här urtavlan? Det vet vi, det var liksom, det fick auktionen utröna. Och det vart ju liksom, utan någon tävling egentligen, den bästa stålvit guld datejusten vi har haft. För att den var ju så...
Kommer du ihåg vad den landade på ungefär?
Ja, den började också där runt 40 någonstans och den klubbades för 175 000.
Det är bra. Men jag kan ändå tycka, man då jämför med mycket annat, 175, det är ju mycket pengar, men det är någonting jag hellre hade lagt än kanske samma peng på, ja, men en modern Rolex eller något liknande, som kostar så mycket. Det här är ju faktiskt en klocka som är rolig på riktigt.
Hur renoverar man en trätavla? Det är sandpapper, rubank.
Exakt. Kivel. Nej, men eller hur?
Nej, men på allvar, jag var lite...
Men den behöver inte renoveras, den var perfekt.
Jo, okej. Okay. Men jag tänker, trä är ju i allra högsta grad ett levande material. Så jag tänker så här, hur sköter man en sån tavla på sikt? Behöver man? Eller så...
När du lämnar in för service och oljar om tavlan.
Lägger en humidor.
Ja, såklart.
Nej, inget av det. Jag hoppas folk förstår att vi skojar. Ja, men jag har faktiskt också en favorit från den auktionen, som vi också hade repris, kan man säga, på den här. Alltså, så vi hade, men det var första gången vi hade en 3970, vilket ju är en evighetskalender, en Patek Philippe evighetskalender, som jag tycker är väldigt mycket Patek Philippe i mitt sätt att se på det. Och det var ju den som ersatte 2499, som ju är också en legendarisk modell. Samma utseende, egentligen samma typ av funktioner. Den 2499 hade ett Valjoverk, den här har ett Lemaniaverk, så det är inga Patekverk liksom, och det tycker jag är kul. Och då hade vi då generation 3, eller version 3 då, och vi tyckte vi fick bra, den klubbades för 840 000. Och sen hade vi nu en likadan, ett annat exemplar då, som var version 4. Och den gick väl lite under, men ganska nära tror jag. Handlade på nästan
750, ja, tror jag.
Ja, 750. Så att, men version 4 är inte lika... den har gjort sig lite fler X, ska sägas också. Men det var höjdpunkten för mig i våras. Det var den. Det var verkligen den som jag suktade mest efter.
Mm-mm. Ja, häftigt. Ja, själv då? Vilken var din favorit här då?
Ja, men jag måste nog säga så här, generellt så tycker jag att det är... Jag blir alltid glad när det är lite så här... Jag gillar ju de här lite mer liksom nördiga modellerna. Som kanske inte...
Scarabeus.
Ja, den är ju en favorit faktiskt.
Jag vet.
Ja, gillar den.
Jag pratade mycket om den.
Ja, det gjorde jag. Och jag tycker att det är jättekul också att det kom upp. Att det var ett, på sista kvaliteten då, att det var ett fickur med till exempel. jag tycker om när det är lite ovanliga, eller så här, ovanliga, inte kanske som att det är jättedyrt eller så där stekigt och vräkigt som de här partiklarna och då liksom. Utan, ja, men jag kan gilla så här en skön gammal enikar liksom. Så. Och sen har jag ju en liten fäbless för de här bulkiga 70-tals Omega också. Så att, egentligen så tänker jag, istället för att plockat en favorit, så måste jag nu säga att jag tycker att det är kul att på kvalitetsauktionen att det finns lite andra klockor än the usual suspects. Det tycker jag är, för mig är det lite kvalitetsmarkör faktiskt, att det finns, att det går även att hitta sånt, och de är ju alltid väldigt välvalda tycker jag. Så att kudos till det. Du då, Bernd?
Ja, jag tror...
Det måste vara fest för dig jämt.
Ja, det är fest för mig jämt. Men om jag ska tänka på något som jag har liksom fastnat för under året, då är det kanske inte någonting från någon kvalitetsauktion, utan jag tror att det är mer en månadsauktion. Och då är det nog en Breitling Emergency. Och där jag är ju en väldigt lättpåverkad person. Så eftersom jag just har en sån, och jag har sett den så många gånger, så den har liksom växt på mig varje gång. Så att någon gång kommer jag köpa en sån, faktiskt. Jag tycker att de är jättehäftiga på något knäppt sätt.
Mm. Ja. Det är så, det är det bästa du kan säga för att få mig att bli glad. Även när man kan påverka någon utan att påverka någon, så att säga, bara genom. Så det är jättehäftigt att få höra faktiskt. Ja.
Do it.
Ja, jag får få till.
Ja, så rycker vi den här larmgrejen i studion.
Ja. Ja.
Ska vi släppa 2022? Ta ett litet skutt över och prata damur. Mm. För det, jag tycker att det är superintressant. Mm. Ur massa aspekter.
Absolut.
Sanna.
Ja.
Berätta för oss om damur. Nej, men jag tänker, hur ska man tänka kring damur? Är det liksom, är det ens relevant att prata om herrur och damur? Jag tänker, många tillverkare är ju helt sådär, inte man släppt damlinjerna, utan tänker att våra klockor är för alla, så gör de i olika storlekar. Men att andra håller kvar vid att göra specifika damer.
Jag tycker det är en lite komplicerad fråga, och jag har mycket känslor och tankar och så om det. Jag tycker att det är lite svårt med just det här, att det ska vara damur och herrur. Jag kan tycka att det är roligare att dela upp det i kanske smyckesur och liksom sportur och vad man nu kan hitta för kategorier. För det är lite trist att man ska peka ut att men kvinnor ska ha små klockor med diamanter ungefär. Det är väldigt mycket så som
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
när den ser ut. Och jag har inte upplevt det själv, men jag har fått höra från många att det är liksom kvinnor som går in i klockbutiker, så blir man liksom lite bortföst mot den här hörnan där det är, ja men du ska ha en batteriklocka för att det är enklast så. Och här är det är lite strössel och grejer. Så att, och jag tycker att ja, men det, vi börjar någonstans ändå komma från till att kvinnor vill kanske ha lite större ur. Och marknaden har väl också fångat upp det. Jag tycker att tillverkarna gör en större bredd på damuren ändå. Att de görs i mer sportiga varianter och allt vad det kan vara. Men det känns lite förlegat att dela upp det i damur och herrur. Jag är själv med i en WhatsApp-grupp med, vi är nog strax under 200 kvinnor internationellt sett som snackar klockor. Det är en stor liksom, fråga som diskuteras ofta, att varför ska vi hela tiden liksom, tryckas åt sidan och att det, vi ska bara ha damuren. Det är ett väldigt stort ämne.
Vad beror det på då? Är det liksom, är det, för att klockbranschen i sig, den är, som jag upplever, är väldigt konservativ.
Mm.
Och är det, hänger det här kvar som förr och juvelerade traditioner och sådär?
Ja, men det liksom? Är väl lite så. Om man kollar utvecklingen av armbandsur, det kom ju från, ja, men om man kollar kriget och sen så var det, att de har ju verkligen varit verktyg. Att det har ju varit för att dyka eller för att flyga eller för liksom olika saker. Och det har ju varit männen som skulle göra det.
Mm.
Medan kvinnorna kanske behövde ett litet mer smycke. Att det var så man såg på det. Och som du säger, klockbranschen är konservativ och att det hänger nog mycket kvar i det. Så att det tar tid att bryta igenom de här normerna. Och om man tittar idag så är det ju också att det är kanske större chans att du ser en kvinna med en Rolex-sub på armen mot att du inte ser en man med en liten Bulgari Serpenti eller någonting sånt. Mm. Och därför så är det så tråkigt att varför ska då damur vara små?
Exakt. Det är nästan tvärt. Eller jag tänker så här. En tjej kan ju bära alla klockor.
Precis.
Alla kan bära alla klockor. Jag ska inte dra för mycket fördomar. Men det är ju lättare för en tjej att ha en sub än vad det är för en kille att ha en liten 31 mm klocka. Lättare för...
Mer accepterat.
Ja, kanske så. Man ska säga. Ja. Så att egentligen är ju er marknad är ju större.
Absolut.
Och jag tänker för de som säljer klockor så borde ju ni vara då en viktigare målgrupp. Mm. För ni har ju hela spannet som ni kan... Ja, använda.
Absolut. Om jag ser till mig själv personligen så har jag ju i princip bara så kallade herrur.
Mm.
Det för att jag trivs inte i liksom mindre klockor.
Mm.
Sen kan det inte vara liksom för stor och bulkigt heller. För att jag, men att...
Men det beror väl på att det är helt enkelt bara är för stort.
Ja, men precis. Liksom. Ja. Mm. Men att som personlig preferens så trivs inte jag i dem. Jag gillar ju de här små liksom, smyckesuren och tycker de är fantastiskt charmiga. Och jag jobbar lite på, jag provar dem hela tiden så för att liksom vänja mig vid det. För jag tycker att det skulle vara kul att ha någonting sånt också. Men det är ju många kvinnor idag som faktiskt inte trivs i de här liksom, stereotypiska damuren.
Jag kan ju gilla damur alltså som klockintresserad. Så jag tycker att tillverkarna gör, om du ska prata om så här, traditionella damur, smyckesur. Vi använder ut smyckesur var bra, jättebra ord, begrepp. Jag tycker att tillverkarna är roligare när de gör smyckesur. Därför att jag tror att svängarna mycket mer, vilket gör att, tycker jag i alla fall... slutresultatet blir ofta mycket mer intressant och roligare att titta på. Mm. Så att om jag skulle bygga en samling... med 100 klockor så skulle jag nog ha, vilket jag kanske nästan har. Nej, men jag tänker så här, om jag skulle börja från scratch och börja bygga en samling så, och med precis det jag ville, då tror jag att det skulle slinka med att hålla så mycket sur, bara för att, inte för att jag kanske skulle använda det. Jag är 1,93 så att så här, små klockor passar inte alltid på mig. Men för att det är fint att, de är fina att titta på. Jag tycker att de är liksom spännande och kul och schyssta.
Absolut. Snygga. Och de har ju en viktig del i klockbranschen liksom, och på marknaden. Men det är väl just det att man vill kunna bredda det. Och att kvinnor ska kunna ta en lite större plats i klockvärlden. Så.
Men det är väl också kanske ett problemen, ett faktum, problem kanske fel att säga det, men faktum att det är ju, intresse för klockor är ju större, det är fler killar som är klockintresserade än tjejer.
Absolut.
Och då blir ju också en, det påverkar ju också hur leverantörer och marknaden beter sig. Men om man tittar utifrån en tjejs perspektiv och hur man då ska kunna hitta sin klocka och sådär. Vad är dina tips och råd lite grann runt omkring? För att hitta vad som passar just den personen?
Ja, det är väl att man får ju utgå från tycke och smak och vad man trivs i. Och det är egentligen bara att prova sig fram. Och då är ju till exempel som våra visningar på Kaplans eller någon annanstans är ju jättebra tillfällen, för där finns det ju alltid en stor bredd att liksom prova sig fram. Vad trivs jag egentligen? Mm. För det är också väldigt stor skillnad att se en klocka på bild mot att faktiskt ha den på handleden. Många gånger har jag själv sett saker som inte där är fantastiskt, och så provar man den och ser inte alls någonting som passar. Och tvärtom, något som man inte alls hade tänkt på, så får man den på handleden och så känner man, det här är ju jag.
Mm.
Så att det är väl egentligen det viktigaste. Och utgå från att, vad behöver jag min klocka för? Vad är det viktigt att den bara ska fungera och visa tiden och vara enkel? Och att då, men bra, då kanske du ska ha en kvartsklocka. Eller tycker du att det är roligt med liksom, mekanik och att det ska finnas ett riktigt urverk, eller vad man ska säga. Mm. Man får helt enkelt gå efter sina preferenser, göra en liten mental lista utifrån vad är viktigt för mig med den här klockan.
Var söker du inspiration när du väljer för dig själv? Har du några förebilder eller har du något inspirationsmässigt? Och...
Nej, jag spenderar ju säkert lite för mycket tid på Instagram och olika ställen och tittar på klockbilder och så, men nej, jag är ju i princip aldrig på jakt efter en ny klocka, utan det blir att jag snubblar över dem.
Mm.
Jag vet aldrig vad jag vill ha för någonting, utan det är när jag ser den, då vet jag.
Och nu sitter du i en situation när du får klockor i knät varje dag.
Det är klockor serverade hela tiden. Så
det kanske är en svår fråga. Ja. Men jag tänker annars som tips då. Nu skälla ditt
ord. Jag tänkte en annan grej faktiskt. Ja. Innan vi går över på konkreta tips. Ja. Jag, för just det här med klockintresset bland tjejer. Jag tycker att det, eller kvinnor, ökar det.
Jag tycker det. Jag tycker om man bara får titta till hur vi har det på Kaplan, så tycker jag att det är fler tjejer inne på visningarna. Och så sen är det väl kanske fortfarande mycket att det är ju klockan ur ganska mycket ett smyckesperspektiv. Det jag tycker vi kan se är att det är, om man får dra det brett, så är det ju klockor som det ska kunna gå och sätta det på armen och gå därifrån när det ska fungera. Det ska inte vara ett serviceobjekt. Så. Men jag tycker att vi har fler och fler kvinnor som är inne, och att det går bättre och bättre för liksom, de olika dammodellerna. Det finns fler budgivare på dem. Så det tycker jag absolut.
Jag tänkte på den här WhatsApp-gruppen du nämnde med 200 medlemmar.
Ja. Fantastiskt roligt. Vi är alltså, det är en väldigt blandad skara. Det är en hel del branschfolk från, det är egentligen alla de olika auktionshusen. Det är Philips och Antikorum och Christie's och sen så är det olika som jobbar inom retail, det är samlare, och sen så är det också de som bara sådär, jag skulle köpa en klocka till min pojkvän, och då började jag göra en massa research och insåg att klockor var jättekul, men jag är ny på det här.
Mm.
Så att det är kvinnor och tjejer inom liksom ett brett spektrum, men alla är klockintresserade, och så vi diskuterar saker och skickar bilder och bjuder in varandra till olika event, och det är en fantastiskt rolig skara.
Hänger du på så här klockforum och sånt? Hänger du på Klocksnack till exempel? Eller liksom på...
Nej, det gör jag inte.
För jag upplever det som att det har blivit en liten så här ökning av kvinnor och tjejer som hänger på de här traditionellt liksom manliga nördarenorna.
Ja. Vad kul.
Men samtidigt så kan jag också tänka så här att klockintresset bland tjejer är nog ganska stort i min upplevelse. Jag går till min fru och till mina döttrar till exempel, som är, de är jätteintresserade av klockor. Men de hänger liksom inte på, de hänger inte på forum. Så att det kanske, kan det vara så att just det här liksom forumnörderiet och diskussionsforumssnacket liksom, att det kanske är typiskt manligt, och tjejer har andra kanaler och vägar och...
Absolut, just det här som du säger, det här liksom nörderiet och sitta och prata forum och så, det tror jag är mindre. Och att man kanske mer har ett intresse av att just prata med folk på events och göra sådana saker, eller följa på sociala medier eller, och hålla koll på ett sånt sätt är nog mer typiskt för klockintresserade kvinnor.
Mm. För det finns också lite bra podcasts som handlar om klockor.
Ja,
där är kvinnor som har Talent to Media till exempel, kör ju en bra podd. Var det enda exempel jag kom på?
Ja, jag har varit lite imponerad. Jag har inte hört någon podd. Jag vet att för något år sedan höll vi på mycket med Clubhouse. Mm. Och då fanns det några Clubhouse-rum där det fanns några klocktjejer som jag pratade. Men det är nästan enda gången jag har hört tjejer i den världen som har liksom... Det
finns ju lite YouTube också. Watchgringa och Ellie och ett gäng.
För något som det finns väldigt mycket av på YouTube, det är ju faktiskt medelålders män som sitter och klämmer på Mega Seamaster.
Vi kan ju säga om just Watchgringa. Vi har haft hennes kompis.
Lydia.
Hon har suttit precis i den stolen du sitter i just nu. Så hon och hennes kille var här. Eller sambo. Mm.
Lite trendspaning då på låt oss inte använda lite trendspaning bland tjejer och kvinnor. Går trenden mot mer smyckesur eller går trenden mot någon sorts unisex-mode?
Men det är väl lite blandat. Jag tycker att på tjejsidan ser man precis som på herrsidan att det har varit mycket färg de senaste åren. Det har ju följt egentligen rakt igenom på klockor tycker jag. Det har väl varit genom Cartier och att Tank har kommit tillbaka, så tycker jag att just det här rektangulära har fått lite av ett uppsving och att många märken tar med det. Som Longines som nu tog tillbaka, Dolce Vita har väl funnits liksom rakt igenom, men de drog ju tillbaka nu. Det fanns massa nya färger och olika läderband och saker och sådär. Så just den rektangulära formen. Och det känns ändå så ganska mycket att den liksom mer enkla om en Cartier eller en liten Rolex liksom kommer tillbaka mer och mer. Men jag tror att det känns som att kvinnor vill mer och mer ha en blandning också. Att man har sitt kanske lite stiliga ur och sen så har man sin sportklocka. Kanske inte någon jättestor samling, men att man ska ha lite av en bredd att välja med för olika tillfällen.
Jag har en teori. Jag tänker att killar, det här är i alla fall vad vi brukar skylla på, att klockor är vårt enda smycke. Så då lägger vi hela våran smyckesbudget på ett armbandsur. Mm. Medan att tjejer har ju oftast både ringar och halsband och armband och andra smycken. Och då blir det det tar från samma budget. Precis. Att man kanske inte lägger lika mycket pengar på ett armbandsur som tjej, som motsvarande en kille gör då.
Eller man kanske lägger pengar på ett och sen så har man fler kanske lite enklare modemärken eller så för att kunna liksom, för att ha en basgarderob. Mm. Men att man...
Men så gör många killar också.
Ja.
Ja.
Men... Jag menar om man går till sin umgängeskrets, vare sig det är tjejer eller killar, tycker jag liksom de, antingen är de klocknördar och då har det liksom ballat ur helt.
Ja.
Eller så är de inte det. Mm. Och då är det liksom, man kanske, ja det är nice med en Omega eller en Sandström eller en Rolex. Eller, och så har man den och så kanske man har en Daniel Wellington och en gammal Casio typ. Mm. Eller?
Ja, men absolut.
Ja, men så kan jag tänka mig. Men jag tänker att man har en...
Jag tänker om man liksom kommit över den gränsen att man börjar bli intresserad.
Mm.
Då, så här... Sänkte jag din teori där?
Nej, inte alls. Nej. Jag tänkte mer... Min teori var ju att tjejer och kvinnor har också andra smycken som är inte lika vanligt hos killar. Och därför skäl det från klockbudgeten.
Precis.
Egentligen var det jag skulle säga. Ja. Och därför har man då kanske inte samma priser på damklockor. Oavsett storlek och så vidare. Tittar du på en klocka i en damstorlek, om man nu får börja med den sidan, där du inte konkurrerar med herrarnas klockbudget, utan bara dambudgeten, då är de ofta mycket, mycket lägre prissatta. Och att det var anledningen, det var det som var min tanke och teori om. Jördius, vad är din tanke om damur? Ditt, liksom från killperspektivet, nu har vi hört facit inifrån, liksom. Men
kör en rak fråga istället. Ja. När du är ändå klockchef, när ni väljer ut, och du är väl den som har sista ordet vid när ni satt i katalogen. Finns den aspekten med att det ska finnas en representation av klockor med en kvinnlig målgrupp?
Eller liksom hur
ja, ja, absolut,
eller går objekt före kön?
Ja, objekt går före kön. Mm. Men det är också viktigt att kvotera in också några. Och då har vi ju alltid ganska mycket att välja på. Men vi har aldrig haft en klockkvalitet utan ett damur. Utan det är oftast ett par stycken. Och vi vill gärna få fler av dem. Så att det är viktigt för oss. Och det tycker jag vi, Sanna sa precis som en Cartier Panter som vi sålde. Det var ju liksom den raketen på just den auktionen av alla klockor. Och då hade vi 3 eller 4 damur, någonting i den stilen. Inte så många av totalt 104 klockor tror jag vi hade totalt sett. Så nej, men min spaning alltså, var jättebra det Sanna sa tycker jag. Men det har också att göra med lite grann hur man har designat klockor. Det har ju varit liksom att man gjort ett härur först och sen gjort en mindre. Och så har det varit vad man tycker, alltså tillverkarna tycker att en kvinna ska ha. Så att nu tycker jag att man ser att man designar direkt till kvinnan. Mm. Mer än vad man gjorde. Och Cartier är ju ett väldigt bra sånt exempel. Väldigt feminina former som också nu uppskattas av män. Mm. Och det tycker jag är kul. Och det, jag brukar säga alltid att du kan ha precis vad du vill så länge du har det självförtroendet att du vågar bära upp det. Det är det enda som räcker. Det, that's it. Mm. Känner du, jag hade på med min tjejs Cartier i 3 dagar.
Mm.
Jag var till och med ute på Rich med den.
Oh.
En fredagkväll. Mm. Och den är jätteliten. Alltså bandet kunde jag ha sista hålet. Mm. Och jag tyckte, den växte på mig. Jag tyckte faktiskt den var snygg. Alltså pytteliten klocka, en tank i förgyllt silver. Manuellt verkar. Men hur stor kan den vara, Sanna? Är det 15 mm i diameter.
Ja, något sånt.
Alltså jätteliten. Och jag tyckte det var fantastiskt. Jag skulle kunna ha den hela veckan liksom. För att jag tycker det är en vacker klocka. Och den bar jag upp med mitt självförtroende att jag tyckte om den. Men hans omgivningen brydde jag mig inte om vad de tyckte. Men en del tyckte det var konstigt. Och då pratar jag om män, inte kvinnor. Så att du kan ha det du vill ha så länge du har bestämt dig för att det är det du vill ha.
Mm.
Våga tro på dig själv. Kör på det. Vad den är för någonting. Man eller kvinna.
Bra. Bra sammanfattning av damur. Eller?
Av en man.
Nej, men jag håller med. Ja, men för damur är ju fel begrepp.
Nej, men så är det ju. Mm. Alltså, nej, men så är det ju. Men Sanna, jag tänker på, tycker du att katalogerna är tillräckligt representativa? Eller spelar det ingen roll?
Alltså, jag tycker inte att det spelar någon roll.
Nej.
Just för att jag struntar i om det står herrur eller damur. Det är... Så att på så sätt så tycker jag inte att det spelar någon roll. Det handlar mer om att vi ska ha in klockor som passar på den nationen. Och sen är det såklart roligt att man får in en bredd. Och att vi får in några damer då. Men sen så spelar det inte så stor roll egentligen. Inte mer. Nej.
2023. Vad ser ni i kristallkulan när vi tänker framåt? Vilka trender kommer lyfta och vilka trender kommer, eller vilka, vad kommer krascha? Och...
Men jag tror ju på att det kommer fortsätta vara de bra objekten. Så om man tittar på för auktionerna, att det kommer fortsätta vara skick. Det är det vi kommer kolla på. Sen är det alltid svårt, som sagt, den här Cartier-vågen som kom. Hade vi bara vetat om den, om vi hade fattat att det skulle komma, då hade man kunnat köpa på sig ett gäng där. Men nej, jag har aldrig någon riktig koll på vad som ska komma skall. Man får bara hänga med.
Vad tycker du borde trenda då? 2023?
Du får, jag hoppas skulle... på dressuren. Lite så.
Mm.
Att de i bra skick. Från liksom välrenommerade märken. Det tänker jag kanske kommer ännu mer.
Jordas, vad tror du?
Nej, men som Sanna sa, det är nog det första jag skulle sagt också med skick, att man verkligen hittar bra exemplar. Det skulle jag säga är nog det viktigaste. Välbevarade exemplar i bra skick. Jag tror ju mer på vintage. Och då är det ju viktigt med bra skick. Så det hoppas jag och tror på att vi kommer se mer av. Det blir ju färre och färre av de klockorna också. De blir inte bättre, utan de blir äldre. Och de kanske slits mer, och det är fler ägare på samma klocka. Liksom. Så det är en utmaning framför allt. Men historiskt intressanta klockor, som nu var den här Pateken är väldigt extrem liksom, på så sätt. Men sådana klockor liksom, får mig att känna mig liksom, nöjd och glad. Att man kan visa upp saker som inte alla har fått se på ett eller annat sätt. Det kan vara en befintlig, till exempel den här Datejusten som Sanna nämnde också med trätavla. Det är faktiskt en av de vanligaste märkena och klockmodellerna som vi säljer. Med en superudda urtavla. Så det ändrade ju på allt. Det är ju en unik klocka i en väldigt vanlig modell. Sånt gillar vi liksom. Så mer av det. Men som Sanna sa också så är ju trenden är ju lite svår att liksom förutse. Det är inte riktigt, det är vårt jobb, men samtidigt så har vi ju klockauktioner varje månad och vi hänger med liksom brett på alla andra auktionshusen och det är svårt att missa liksom trenderna när de dyker upp. Om vi är en vecka sen eller en månad sen gör inte så mycket. Mm. Utan vi hänger med liksom i de svängarna. Så att jag aldrig tänkt det på det sättet om vad som kommer gälla. Men ja.
Någonting. Vad vill du ska bli? Mm. Vad tycker du borde trenda nästa år?
Tänker du specifikt något märke eller modell eller typ av klockor?
Nästa år är det liksom...
Cartier-Tank på män.
Ja, det jag menade, det behöver inte vara Cartier-Tank, men att de vågar göra som de känner. Att de inte liksom ska tänka så mycket om vad andra tycker. Utan att gör det du vill göra och skit i vad andra tycker och tänker. Utan vill ha en liten klocka och du tycker det är snyggt, kör på det. Liksom, jag skulle mer gå liksom till kunderna som väljer klockor, att de är lite mer självsäkra i sina val. Och det finns ju väldigt mycket att ta del av. Liksom. Det är sociala medier och information på nätet och YouTube och allt. Liksom. Har du inte koll idag på någonting så finns det information att ta reda på om du bara är intresserad. Och lyssna på folk som har koll eller som jobbar med det på ett eller annat sätt. Liksom.
Ja, men det där är intressant. Jag tänker det är lite som... I våras då när vi hade de här hypen med de här nya... klockorna, det var ju precis, där var det precis tvärtom. Där sprang alla efter det som någon annan tyckte. Och kanske att det tog slut i med den hypen. Och att nu får man börja tänka, vad är det jag själv tycker om? Vad är det jag vill köpa för att jag vill ha det? Inte för att det ska gå upp i värde eller för att någon annan har och så vidare. Att man köper det man själv går igång på.
Jag tycker alltid att det är det bästa när det är liksom... användarna och kunderna som styr och inte tillverkarna. Mm. Jag har alltid gillat det. Och det är ett bra exempel tycker jag är den här SUV-trenden som vi har inom bilbranschen. Att tillverkarna gör inte bilarna för att de tycker vad de vill att kunderna ska ha. Det är kunderna som har valt ut vad tillverkarna ska tillverka.
Mm. Mm.
Så det blir lite omvänt där liksom. Låt de som köper också bestämma och så regleras det därefter.
Bernsch, vad är din transparing för 2023?
Ja, jag har tänkt på det här. Jag har tänkt så här. Det jag tycker jag hör det är att vintage kommer tillbaka. Det kanske är för att jag själv tycker om vintage och man är lite selektiv i vilken information man tar till sig. Men jag tycker också att man hör mycket att både vintage och independent går lite hand i hand. Båda kräver ganska mycket kunskap för att förstå eller kunna, fast kanske på lite olika sätt. Sådär. Det ena kanske är att förstå hur det ska se ut i vintersvärlden, för mycket byts ut. Medan independent är kanske förstå lite grann vad de står för, de olika märkena och så vidare. Men det som jag tror kommer trenda är istället det här, vad kallar man det för, neo-vintage eller halvgammalt. Det som är, säg, sent 80-tal, 90-tal, kanske till och med början på 2000-talet. Först och främst så tror jag att det är klockor som de är ju mycket nyare, så de är ju fortfarande många fräscha exemplar. Men de har slutat tillverkas, så att du har ändå att de kan fortfarande vara ovanliga. Och sen har du de som har växt upp vid den tidsperioden, som har sett de klockorna, de börjar få pengar nu. De har kommit in i arbetslivet och fått bra löner och positioner och så vidare. De får sin första bonus till våren och ska köpa sin första fina klocka. Så att där tror jag att det kommer bli ett hack i kurvan uppåt. Och det är också klockor som nu börjar visa lite patina. Du har fortfarande Tritium och Mirom och du får innan den keramiska vridringsinläggen och så vidare. Så att, ja, jag tror neo-vintage segmentet kommer att ta ett kliv framåt. Själv då? Vad tror du? Förutom Hoyer.
Förutom Hoyer, som jag tror starkt på. Jag säger som jag alltid brukar säga. Jag tror att det kommer komma smartwatches som är mer intressanta. Tror jag. Därför att jag tror att yngre klockkonsumenter tror jag har ett mycket större intresse för smartare klockor och inte riktigt lika heller sådär liksom gubbigt inkörda på att det ska vara mekaniskt och se ut på ett visst sätt. Jag tror att det är en liksom öppnare attityd faktiskt kring vad en klocka är. Och jag tror att den tekniska utvecklingen kommer förr eller senare börja tvinga in stora tillverkare att göra från klocksidan, göra bra smartwatches. Inte byta ut det mot det andra de gör, utan snarare så här,
komplettera.
Som ett komplement.
Lite som det är Polaris då, både digital och analog.
Ja, fast ännu smartare. Jag tror faktiskt det. Och jag slänger in min brasklapp. Det här har jag sagt många gånger förut, säger det igen. Jag tror att Tudor kommer släppa en smart klocka. För att det, är det något märke som skulle kunna göra det och tror jag att Tudor. Yes.
Det var en spaning.
2023, tror jag, dags för det. I övrigt så delar jag alla era synpunkter faktiskt om kvalitet på vintage. Jag tror att det är tuffare tider också, så blir kvaliteten ännu viktigare. Att skick och bra exemplar kommer alltid trumfa liksom allting annat. Det tror jag är, och det tror jag man kommer märka ännu tydligare på en fallande marknad, kanske. Mm. Mm. Typ så. Och så Omega 70-tals bulkiga klockor. 2023 året det slår.
Ja. Om vi kommer till era aktioner då, som vi ser fram. Vi har ju en aktion till våren. Vet vi redan nu datum för aktionerna? Eller det är satt senare?
Början på maj,
ja. Och inlämning och sånt borde ju ske redan nu, tänker jag.
Ja, precis. Ja, absolut.
Och sen har vi en till hösten i november. Eller just när det. Den. Mm. Vad har ni för förhoppningar och förväntningar? Mer än att ni ska slå det här fantastiska 2022. Vill ni få in flera klockor? Eller har ni en begränsning i antal klockor per auktion? Ja.
Ja, det finns en begränsning. För vi kan, med vårt system som vi använder idag, så kan vi liksom inte ha 200-250 klockor. För vi hinner inte med det att genomföra auktionen. Så det finns en begränsning. Och jag tycker inte det är fel att ha liksom färre grejer som är bättre än flera grejer. Men det finns ingen begränsning så tillvida om vi får in väldigt fina grejer och det blir fler, så är det inget hinder för oss. Så att vi hoppas ju kunna göra ett minst lika bra jobb. Jag ser ju mer på vår potential och hur mycket vi kan driva vår egen potential. Hur bra vi är och hur bra vi kan liksom slå ovanför vår vikt, om man säger. Det är det som jag tar på. Sen så länge vi har gjort ett bra jobb så kommer jag vara nöjd med resultatet. Men jag vet ju vad vi går för på den här avdelningen. Mm. Hur bra vi är och hur vi också kan pusha varandra och bli ännu bättre. Men mer organiskt liksom, utan att kräva siffror bara. Utan det är inte den vägen jag tror det är den man ska gå. Utan att fortsätta och jobba hårt med och ge bra service, att göra bra värderingar, att ha bra magkänsla och fingertoppkänsla för att kunna göra det ännu bättre än vad vi har gjort innan. Det kommer vara liksom den drivkraften som jag hoppas gruppen också går in i nästa år. Så att det blir vad det blir, men vi kommer göra vårt bästa.
Sanna, har du några tankar om de här kommande aktionerna eller förhoppningar? Eller?
Nej, jag tror Georgios sammanfattade det väldigt bra. Vi ser fram emot vad vi kommer få se under året, helt enkelt. Det är alltid spännande. Vi vet ju inte från en dag till en andra vad vi kommer få se, vilka klockor som kommer hamna på vårt bord. Och det är det man ser fram emot. Att vad blir nästa träurtavla?
Ja. Nästan min fråga. Om du skulle beställa fram en klocka, du fick bara drömma och plocka ur hatten sådär. Vilken skulle du vilja få in på auktionen? Är det en till träurtavla som skulle vara det roligaste? Eller är det något helt annat som du inte haft hittills?
Åh, vilken bra fråga.
Svår.
Ja, jättesvår. Något som både jag och de andra på avdelningen tycker är roligt är ju när det finns en historia bakom klockan. Mm. Så det är väl egentligen det. Att få in en ny klocka med rolig proveniens, oavsett vad det är för någonting. Man vill såklart att det ska vara en rolig modell på klockan också. Men att få in någonting med en bakgrund där man kan men styrka liksom, vad har den här klockan varit med om. Mm. Det är någonting väldigt speciellt.
Så vi skulle vilja få in, eller ni skulle vilja få in kungens klocka, någon astronaut eller någon äventyrare eller någon världsrekord. Ja, världsrekord eller racing. Ja,
eller som vi hade nu den senaste aktionen där vi hade en för detta stridspilot och flottiljchef som hade köpt en Speedmaster som han valde att berätta sin historia. Vi frågade ju honom givetvis och det var ju min kollega Mikael Norberg som hade kontakt med honom och jag vet att han verkligen uppskattade hela kontakten med honom och hela processen. Mm. Och sen är det kul för oss också, för vi känner ju med det här. Tänk, det är ju så, det är någonting som inte liksom en klocka som ändå är intressant kan ge liksom mer än historien efter den som har haft den. Och den är ju den historien. Mm. Och det är ju ashäftigt. Speciellt vi ser oss själva som liksom grabbar och pojkar som känns som att den här var ju den coolaste snubben i klassen. Och vem vill inte? Mm. Alla känner igen sig i det, tror jag. Att det fanns alltid någon jävel som var coolare. Mm. Och den vill ju alla vara med. Mm. Eller hur? Och det blir ju inte coolare än att vara stridspilot och ha kört 10G med den här klockan. Liksom. As you do. Mm. När man är stridspilot.
Ja, coolt.
Ja, nu kör vi julklappstips, tycker jag.
Bra. Ja.
Nej, men jag tänkte faktiskt så här, det braskar ju mot jul. Och det här avsnittet släpps innan jul. Ja. Så att det finns ju några så här skälvande dagar kvar förhoppningsvis.
Innan kommer det här släppas i en, två eller tre delar?
Ja, det kommer släppas i fyra delar. Del fyra kommer släppas på annan dag. Men vi måste ha lite julstämning. Vi behöver lite julklappstips. Mm. Om ni skulle få, ni får välja en grej var. Något ni vill ha och något ni vill ge bort.
Pratar vi klockor eller pratar vi
allmänt? Vad som helst. Okay. Vad som helst. Vi börjar med Georgios.
Jag vill ha en Ferrari 360 manuell. Ja. Det har jag önskat mig, för det har frågan har faktiskt ställts. Och jag vill ge en Moonswatch.
Mm.
Jag vill ge bort en Moonswatch och jag vet till vem jag vill ge den till.
Vet du vilken modell på Moonswatch?
Det spelar faktiskt ingen roll. Jag tror, det här jag kan säga, det är min morbror som jag tycker väldigt mycket om. Han är en väldigt fin människa. Och han, eftersom jag jobbar med klockor så, Jorgis, kan du inte fixa en klocka till mig? Ja. Och där tror jag, eftersom jag känner honom, så tror jag att det här skulle passa honom bra. Jag tycker att det, från början var jag ganska tveksam till när den kom, men nu så digger jag mer. Jag tror inte han skulle gilla en rosa eller gul eller något sånt där. Så det får bli någon mer traditionell färg. Kanske den svarta tror jag skulle passa honom bäst. Men du vet ju hur det är om man ska köpa en sån. Den behöver finnas i kiosken. Och du behöver vara där på rätt timing och så vidare. Så att det är inte så lätt. Men jag har lite bekanta som ska resa lite grann. Så jag hoppas att de kan fiska upp en sån.
Mm. Bra. Du får väl göra någon sån här shoutout och be om hjälp här i podden. Det finns säkert någon som är ute på någon flygplats och där de har en
Då vill de säkert köpa den till sig själv. För man får ju bara köpa en klocka också. Okay. Det är ju det per person. Så visst, absolut. Om någon vill hjälpa till så skulle jag verkligen uppskatta det. Men annars så får jag fixa det på egen hand. Liksom.
Bra. Bra present.
Sanna?
Mm. Jag önskar mig nog ändå en klocka. Jag har insett att min klocklåda är ju väldigt mycket stål. Mm. Jag behöver en guldklocka.
Bra.
Och jag har ju varit inne på just att jag skulle ju ha en Rolex egentligen. Men det slog mig också att jag skulle vilja ha en Omega Constellation Manhattan.
Nu blev jag glad.
Och så tänker jag, dessutom skulle det då kunna vara en årsklocka. Mm. Det hade ju varit liksom stjärna i kanten. Det hade jag velat ha.
Shit, vad coolt val. Bra val. Det är sånt där. Det är verkligen... Förlåt, men jag gillar ju sånt. Ja. Mm.
Och som jag fortsätter på klocktemat så... min snart 4-åriga dotter önskade sig häromdagen en blå klocka. Jag känner att det borde jag ju faktiskt kunna lösa. Mm. Hon vill ha en blå klocka som matchar hennes frostklänning. Så att,
jag tänker ju då... Moonswatch. Jag tänkte mer en Tiffany Patek där.
Ja, men absolut. Ja.
Fast de är lite turkosa, det kanske inte gills.
Jo då, hon har turkos, okay. Hon har frostklänningar i alla blå nyanser, så perfekt. Att någon kommer passa.
Den skulle klä henne.
Nej, alltså där säger jag veto faktiskt. Den Tiffany turkosa skär sig mot frostklänningen. Jag har tre döttrar. Fyra har jag till och med. Fem. Många har jag egentligen. Där vill jag säga bestämt nej, faktiskt.
Ja. Du har provat själv. Det skär sig.
Jag har provat själv. Det skär sig. Ja. Men bra tänkt ändå.
Ja, alltså, man försöker ju. Ja. Mm. Ja, och du då, Denke? Ja. Vad önskar du dig till jul?
Nej, men vet du, jag är så tråkig. Jag önskar mig faktiskt ingenting. Nej. Jag önskar mig teckningar från mina barn, faktiskt.
På klockan?
På klockor, ja. Varför inte? Varför inte? Ja. En bra bok. Ja. Lite lugn och ro. Jag vill också ha en bil. Jag håller med Georgios. Jag vill ha en bil. Faktiskt.
Bra.
Det vill jag.
Ska du också köra italienskt eller?
Nej, det tror jag inte är min stil.
Nej.
Faktiskt. Eller jo, förresten. Jag vill ha en Maserati GT. Lite...
Cool.
Med några år på nacken.
Ja.
GT-vagnar är mer min grej än sportvagnar. Jag är så lång.
Ah.
Så att jag ser lite fånig ut i en sån här liten...
Ja, lite baksäte. Ja,
eller en Lamborghini Countach.
Ja.
Säger man Countach eller Countach?
Countach.
Countach.
Jag kan påminna mig sen så...
Så fixar vi en sån.
Jag kan berätta sen.
Ja. Det vill jag ha.
Ja.
Och vad vill jag ge?
Ja, det är ännu mer viktigt.
Jag vill ge en varm stickad ullpläd. Inte stickad, men en varm ullpläd. Vill jag ge till någon jag tycker om. Min fru.
Bra.
Ja. Hon önskar sig det. Hon lyssnar inte på podden, så jag kan prata om det. Jag ska fixa det här. Men jag måste hitta liksom rätt modell.
Det är väl årets julklapp, var det inte det? Det här hemstickade. Så att jag tycker inte att du ska hitta det. Jag tycker att du ska knyppla.
Okej, då har jag...
Du har några dagar på dig.
Ja, precis. Det kommer jag aldrig hinna. Så att jag tänkte få någon leta än.
Du har ju massa döttrar som kan hjälpa dig med lite barnarbete.
Ja, ja, bra tänkt. Nej, men en ullpläd. Ja, det blir det.
Bra.
Berns?
Jag sätter lite press. Jag vet inte, jag tänker en bra... Jag skulle ha en fin klocklåda. Alltså, jag har tänkt på det länge. En sån här, kanske en 3 klockor, 4 klockor som är sådär... En fin klocklåda, det skulle jag önska mig.
Läder eller trä?
Jag vet inte, kanske... Det behöver inte ens vara lock på den, sådär. Eller det behöver inte vara någon som såhär, ser ut som en humidor eller någonting. Utan en låda, fin låda med... Som kanske lite färgglad eller lite rolig. Ja, det tror jag.
Kanske något man kan göra på träslöjden?
Ja, och syslöjden i kombination kanske med kuddarna där. Ja,
det kanske... Tänker du har barn också?
Jag har massa barn också, ja.
Hoppas de lyssnar.
Ja, jag kommer... Precis. Skriva brev till tomten.
Det är därför jag har många barn. För att de ska ha så många så att det blir billigt för dem att skramla upp till en Lamborghini till mig.
Vad vill jag ge då? Jag vet inte. Jag tycker det är kul att trycka på alla mina intressen. Jag har en massa olika intressen på mina barn och sådär. De är lite trötta på det. Men jag skulle ju vilja... jag tänker så här att kanske... Men få någon form av gemensam aktivitet med barnen som rör klockor i någon form. Men jag kan inte riktigt se. Igår var jag på ett klockevenemang här i stan och jag försökte tjata med min son och han sa ja till sand. Fan, han pratade om dataspel hemma och sa ja, jag hette till sand. Och så ebbade ut. Men jag skulle liksom hitta någon gemensam aktivitet tillsammans med barnen.
Ta med dem på att prova på dagarna på urmakarskolan.
Ja, det är bra. Ja. Jag måste... Du var ju med och arrangerade en klockmässa ute i Gustavsberg tillsammans med Woof Watches.
Mässa var det.
Ja, men det var både utställning och vernissage och lite klockor och lite urmakare. Det var jättebra. Ja, jättebra var det. Och då hade ju Woof Watches tagit dit de falska klockorna som de på olika sätt hade fått tag på. Och lagt upp det i barnhörnan där det var liksom så här lite små stolar och så. Bredvid låg en hammare. Och det här är jätteroligt. Så då hade jag, jag tror mor mellan tjej var med. Så att hon gick lös med hammare på de här falska klockorna och slog sönder. Vilket var meningen då, att falska klockor är inget bra.
Det var barnhörnan.
Mm. Ja, det var barnhörnan. Riktigt. Sen blev jag ju livrädd när jag liksom har lärt henne vad man ska göra med klockor. Så jag vet att det inte var bra i lönkloppet.
Ja, det är därför du har en klocklåda.
Exakt. Med lås kanske då. Ja. Men det tycker jag var roligt. Det var en klockrelaterad aktivitet.
Ja.
För
ja,
barn också. Fint. Ja, väldigt kul.
Lite aggressiv aktivitet kanske.
Ja, var en bra tanke av Chris där på Bovs Watches.
Ja, det var det. Ja. Det var det. Ska vi runda av?
Jag tycker det, men vi har ju en viktig önskan att uppfylla också. Vi vill ju avsluta med veckans låt. Och idag har vi tänkt att Sanna, du ska få äran att välja en låt här som vi ska avsluta allting med.
Vad roligt, det är ju lite sån här barndomsdröm att vara med och välja en låt någonstans. Mm.
Det är superbra, du slipper ringa in.
Eller hur, det är perfekt, man är här. Ja. Men vi tar det som jag lyssnade på sist i morse, som är min fuldanslåt. När jag dansar mitt absolut fulaste i köket hemma. Det heter Catchy med Offenbach.
Wow.
Ja, den är.
Då tycker jag vi avrundar med Catchy och Offenbach.
Ja.
Så det god jul.
Ja, god jul.
God jul.
God jul.
Och tack för att ni ville komma.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.